klockan 11 även på nätet, Lasse. Så vi tittade nu, så det är klockan 11 nästa söndag. Okej. Jag tänker dela lite tankar med er om samvetet fortsätter. Så det kommer bli några gånger, så vi får se när det blir färdigt. För er som inte har varit här någon gång när jag började med det, så började vi, det här är fjärde gången då, jag började tala om det här med att samvetet är något som finns i oss allihopa människor, och att det är viktigt, otroligt viktigt, att man har sitt samvete som sin vän och inte som sin ovän. Jag tror att det är en av de svåraste saker som vi människor kan kämpa med, det är när vårt samvete liksom är inte som det ska vara. Jag talade om några slags samvete. Vi talade om dåligt samvete, svagt samvete, dött samvete har vi inte pratat ännu. Och idag tänker jag tala om gott samvete. Och sen det där med dåligt samvete, jag vill bara understryka en gång till det, att säga att det är många gånger det samvete som flesta av oss kämpar med. Och orsaken varför vi kämpar med dåligt samvete, det är att vi ibland helt enkelt har dåligt samvete även att vi inte borde ha den. Därför att vi känner inte till sanningen, vi lever i en tradition som, eller vi är präglade av en undervisning i våra hem, i kyrkor, i olika kyrkor, beroende vilken undervisning man har fått och så vidare. Och många gånger så går vi kristna med dåligt samvete, och även att vi behöver inte ha det. Och vi talade om det här att jag kommer till de verserna igen, men nämnde de där otroligt viktiga verserna, det om i Hebreerbrevet där författaren till Hebreerbrevet säger att Jesu offer på Golgotas kors har renat vårt samvete, vårt dåliga samvete, så att vi kan tjäna Gud. Låt säga så här att en av de absolut viktigaste saker, tror jag, som vi behöver upptäcka, det är totala befrielsen från att leva under lagen som Jesus har gjort. Och att det är många av oss kristna, även att vi lever i nytestamentlig tid, så många av oss blandar liksom laggärningar med Guds nåd. Och då i vår relation till honom så tappar vi frimodighet, speciellt att tjäna honom, därför att vårt samvete blir betyngad av saker som Jesus har redan gjort för oss, men vi ser inte det på rätt sätt, och så går vi med dåligt samvete istället för att gå med gott samvete. Jag tänker att prata där om dött samvete är nästan onödigt, höll jag på att säga. Jag hoppas att ingen här sitter bland oss som har dött samvete. Men vi kanske kommer, jag kommer i framtiden kanske att röra vid. Men nu skulle jag vilja prata lite grann om gott samvete. Låt säga så här att jag säger ännu en gång att gott samvete, att ha gott samvete är otroligt, otroligt viktigt i vår kristna liv. Därför att det, jag måste säga så här att utan gott samvete så är det väldigt svårt för oss att tjäna Gud. Liksom därför att så länge vårt samvete går på, som det där ljuset går just nu på mig, men den släcks, ja. Ja, vad bra. Så hindras vi tappar frimodighet. Jag vet inte om jag ska testa lite grann här och fråga, men jag vet inte hur många vågar lyfta upp handen då. Hur många av oss här och nu sitter och har dåligt samvete för någonting? Kära Gud. Får jag fråga, är det någon som inte har dåligt samvete? Ja. Okej, låt mig få läsa nu några. Jag måste säga att det här området är otroligt viktigt. Jag är inte färdig med det här, liksom, så att jag anser mig vara expert och att jag har kommit till någon djup dimension, så att jag inte behöver mer av det här. Lena, jag ska köpa glasögon, jag lovar. Mera av det. Men låt mig få läsa. Jag börjar med en vers i Apostlärningar. Apostlärningar 24 och vers 16. Det är där versen som för många år sedan blev orsaken till att jag började gräva i det här ämnet. ämnet. Och det står skrivet så här, Paulus säger: därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Det är mycket intressant ord där, sträva. Ordet för sträva är här samma ord som används för gymnastik eller gymnasium, skolan. Och det betyder bokstavligen att klä av sig naken totalt och börja träna för att uppnå någonting. Och det är ganska intressant ord. Därför att ha gott samvete, som jag förstår, handlar väldigt mycket om att avklä sig saker som tynger mig, som egentligen borde inte tynga mig. Och Paulus skriver här om någonting som ser egentligen, låt mig få säga så här, va? Så mycket som jag förstår, religion, per definition som vi ser vad religion är, det är liksom människans försök att närma sig Gud och att göra Gud nöjd. Så om man skulle utifrån den definitionen om religion kolla på den versen, då blir det ingen människa har en chans. Ingen människa. Att ha alltid gott samvete, både inför Gud och människor, det är i stort sett en omöjlighet, om man säger så här. Det är möjligt endast om man på något sätt inbillar sig, när det gäller människor, att det jag gör det är alltid rätt och jag bryr mig inte om vad andra tycker och tänker. Och inför Gud, hur ska jag övertyga Gud då att jag har alltid gott samvete inför honom? Det är en annan sak. Och då tänker jag så här. Med den förståelse av Guds ord och Bibeln idag och evangeliet, jag skulle aldrig i mitt liv välja att vara religiös om det gick någon annan väg än den som Bibeln beskriver. Det enda sättet egentligen att ha gott samvete är alltid inför Gud och människor också. Vi ska titta lite grann hur det funkar. Paulus skriver i Romarbrevet 14:22 att välsignad och salig är den människa som inte dömer sig själv för det som hon väljer och bestämmer sig för att göra. Kära Gud, hur många har inte dömt sig själv otaliga gånger genom livet? Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag inte det? Och så vidare och så vidare. Och så skriver han vidare i Första Timoteusbrevet 1:18-19. Han skriver så här, Paulus. Första Timoteusbrevet 1:18-19. Detta uppdrag att förmana anförtror jag av dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av den ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete, eller ett gott samvete. Rent och gott samvete, samma sak. Han säger så här, detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Vad har de stött ifrån sig? Jo, jag tror att det som de har stött ifrån sig, det är ett rent samvete. Att ha ett rent samvete. Och då upplevde de ett skeppsbrott i tro. I andra Timoteusbrevet, tror jag det är nu, ska vi se, i kapitel 1 och vers 3, så säger han: jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete, ständig dag och natt och så vidare. Så Paulus påstår att han tjänar Gud med rent samvete. I första Timoteus, som vi går tillbaka igen, första Timoteus 1:5, så säger han så här: vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta eller rent samvete, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Så ni ser, Paulus skriver att vår kristna tro, vår tro på Gud och vår vandring med Gud är oskiljbar. Det går inte att skilja vår tro från rent och gott samvete och ett rent hjärta. Okej, okay. Och i vers 9 i kapitel 3 i samma första Timoteus brev, så säger han så här. Han säger, de ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Det är otroligt mycket prat om rent samvete i Nya testamentet. Okej. I Apostlärningar 23 och ett, och nu kommer det här är tufft. Man kan få stryk för ett sånt uttalande. Apostlagärningarna 23 och vers 1. Paulus står inför stora rådet och de beskyller honom för det ena och det andra. Och han skulle hålla sitt tal inför stora rådet. Och han säger så här. Paulus såg på stora rådet och sa: bröder, jag har levt inför Gud. Lyssna på de här orden. Med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. Ananias, dem som stod bredvid, att de skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, du vit kalkade väg. Här sitter du för att döma mig efter lagen, och så befaller du i strid mot lagen att de ska slå mig. De som stod bredvid sa: förolämpar du Guds överste präst? Paulus svarade: jag visste inte, bröder, att han var överste präster. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Jag vet inte om jag tolkar det här alldeles på mitt eget sätt, men det är intressant det här. Den stunden Paulus deklarerar inför stora rådet: jag har tjänat Gud in till denna dag med fullkomligt rent samvete. Den stunden felar han för första gången och får dåligt samvete för att han uttrycker sig så mot sitt folks ledare. Men förstår ni vilken reaktion det blev hos fariseerna? Varför? Därför att de levde under lagens förbannelse, under lagens krav att bli fullkomliga. Och det finns ingen chans för någon människa att leva under lagen och bli så fullkomligt så att jag kan inför Gud säga: mitt samvete är fullkomligt rent inför dig. Och när de hör hans ord, det är något som vaknar i dem. Och de vill slå honom, därför de säger: hur kan du säga något sånt? Det är nästan som att du är själv Gud när du vågar säga att du har rent samvete, du har tjänat Gud med ett fullkomligt rent samvete varenda dag av ditt liv hittills. Vilken liksom, det blir en sån krock mellan deras sätt att tänka och Paulus sätt att tänka. Och ni ska få se att det här är så befriande om vi ser det. Och jag måste säga att jag ber Gud att öppna mina ögon ännu mer, att se där sanningen på rätt sätt. Förstå mig nu. Och nu när vi var på lägret faktiskt en dag, så upplevde jag bara, när vi hade kvällsmöte, så upplevde jag bara på ett möte det här, att jag såg Jesu överprästerliga tjänst för min skull på ett nytt sätt. Liksom, vi, även att vi är frälsta, även att vi vet att allt är nåd, även att vi vet att Gud ser på oss med behag och allt, så väldigt många gånger vågar vi inte liksom låta vårt samvete vila, därför att vi upplever att vi inte klarar tillräckligt bra så att Gud blir nöjd med oss. Och då plötsligt såg jag att han är min överste präst. Hela Hebreerbrevet talar om detta. Läs Hebreerbrevet. Det är en fantastisk bok. Hela Hebreerbrevet talar just om detta. Att det där som Gamla testamentet liksom lade på människor, det var bara skuggan av verkligheten. Och det var egentligen ingenting annat, ingen annan syfte med det än att visa människan att hon aldrig kan uppfylla det som Gud kräver för att hennes samvete ska vara rent. Och då det är intressant, vet ni, jag märker i mitt eget liv, varje gång när jag vänder blicken mot mig och kollar mitt samvete på ett självanalytiskt sätt, men utifrån hur jag gör, så tappar jag, eller jag faller i två diken. Det ena diket är att jag börjar dras ner i självfördömelse. Andra saken är att jag glömmer att liksom låta Gud vara min glädje inför andra människor och vittna om Gud för andra. Därför att hur ska jag vittna om någon underbar Gud när jag själv upplever så mycket dåligt samvete? Och så istället för att vittna om honom, hur han är god, så försöker jag sträva efter att bli själv så pass god så att jag liksom känner mig fri i mitt samvete då att vittna om Jesus. Men då vittnar jag egentligen mer om mig själv än om honom. Han är min överste präst. Och jag, om jag förstår det rätt, så varenda gång när jag i min ärlighet försöker uppnå något och jag misslyckas, han fullkomnar allt. Han har redan fullkomnat allt. Som jag inte har tro, så har min överste präst tro för mig. Om jag inte har rent samvete, om bara 2 minuter efter jag har syndat och jag vänder hela situationen mot mig själv, jag kommer att falla ner, därför att jag har inte ork och tro på att tro att mitt samvete är tillräckligt rent så att Gud ser vad fin du är. Jag måste vända blicken till min överste präst, för att han är min rena samvete. Och det här är, jag tror att det är otroligt viktigt, därför att jag tror att om vi vågar greppa det här med den heliga andens hjälp, den här sanningen, så kommer vi aldrig att skämmas och tala om Jesus. Därför att fienden kommer alltid att säga, liksom, ska du tala om Jesus, du som gjorde precis det där igår? Ja, men självklart om honom. Om jag skulle säga till honom, nej, jag ska inte tala. Om han sa till mig, ska du tala om dig själv nu, du som gjorde det där igår? Då skulle jag säga, nej, jag ska inte tala om mig själv. Men han på något sätt vill hela tiden ge oss dåligt samvete, gå mot våra svaga samvete för att tysta oss. Och i och med att han är min överste präst, så vågar jag, som Paulus säger, säga, jag känner att Gud med rätt samvete, nu förstå mig, jag är kanske den första som aldrig får uttala de orden. Och jag tror inte, ni ska se att Paulus uttalade inte dessa ord därför att han var så fullkomlig som det låter. Ni ska få se. Han säger i Andra Korintierbrevet, kapitel 1 och 12, vers 12, han säger så här, Andra Korintierbrevet 1 och 12, så säger Paulus, vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, uppträtt i heligt och i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom och så vidare och så vidare. Vi kan med gott samvete berömma oss, kära Gud. Vem kan berömma sig av gott samvete? Och liksom varje gång när någon börjar berömma sig, så ser vi andra, ta det lugnt lite grann nu. Ja, men jag har gott samvete när jag berömmer mig. Och vad berömmer jag mig av då? Paulus säger, av det att vi tror att vi har uppträtt på rätt sätt. Det är otroligt viktigt det här, att vårt samvete är rent och gott. Jag ska läsa från första Samuelsboken 25. Första Samuelsboken 25. Och det är David som är otroligt arg på Nabal. En man som inte ville hjälpa honom i den stunden, och David har hjälpt honom väldigt många gånger. Och David blir väldigt upprörd, ger sig iväg och tänker, nu ska han fixa det där mannen. Då står det skrivet så här, att i vers 23 först, att Nabals fru, Nabal bland annat, eller bara by the way, betyder dåre. Tänk att vara gift med en dåre, gode tid. Och jag vet inte hur den här fina kvinnan Abigail gifte sig med honom, men uppenbarligen ibland faller kvinnorna för vad som helst. Men nu går vi vidare. Så hon går honom till mötes när hon hörde David är på gång att straffa hennes man. Hon går honom till mötes, och i vers 25, i kapitel 25, verserna 30-31, säger hon till honom så här. Hon går honom till mötes med gåvor och så vidare. Och lugnar David. Och så ser denna kvinna till honom fantastiskt visliga ord, visdomens ord. När Herren gör med min Herre all det goda som han har sagt om dig, hon talar till David, och gör dig till första över Israel. Hon profeterar till honom. Otroligt starkt. Lyssna vad hon säger. Skall detta inte vara en stötesten för dig? Eller ge min Herre samvetskval att du har utgjutit blod utan orsak och att min Herre själv har skaffat sig rätt. Starka ord. Vilken vislig kvinna. Hon förstod vikten mellan rent samvete och tjäna Gud. Och jag liksom Jag vet inte vad jag ska säga. Nu kanske i slutet av predikan är det bättre att säga det. Därför att det här låter nästan omöjligt. Men jag har miljon saker som kommer framför mina ögon som jag är varken stolt över och som jag om jag skulle mänskligt sett bedöma mig själv så är jag diskvalificerad. Och då tänker jag bara gå vidare här i kapitel 24 i samma första Samuelsboken och vers 6. Ska se, jag skrev något här så ska vi... Ska vi se vilket samvete David hade? Liksom, det står skrivet att när Saul förföljde honom och David skar av en liten bit av hans mantel, så står det i vers 6, när han gjorde det, men efteråt slog Davids samvete honom för han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Tänk vilket samvete gode tid. Han kunde säga, men vad är det här? Det är ingenting, det är bara en bit av Sauls mantel. Men det handlade inte om Sauls mantel. Det handlade om Davids attityd. Och vi vet allihopa att det är det som egentligen är det vanligaste orsaken till att vårt samvete fördömer oss. Det är när våra attityd är fel. Många gånger kan man göra väldigt tokiga saker och inte ha dåligt samvete. Därför att man hade rätt attityd i situationen. Men när vi har fel attityd, då slår samvetet. Det är som att det är en signal till oss. Ta det lugnt här nu. Och många gånger blir man glad för att man tar lugnt. I kapitel 25 och vers 10 i andra Samuelsboken, här ska vi se om det är där. Jo, det är det. Andra Samuelsboken 25 och 10. Det är den där kända texten som jag ofta använder faktiskt. Nej, det finns inte. 24 är den. 24. Lyssna på det nu. David befallde en av sina liksom medarbetare att gå och räkna Israel. 24 och 10. I andra Samuelsboken. Och jag tror det var Abner. Och alla förstod det. Det här är inte bra. David, varför ska du skryta nu med hur många stridsmän du har och allt. Men någonting i David gjorde att han ändå befallde dem att göra det. Och sen blev Israel straffat på grund av det. Och då står det skrivet i 24:10. Men Davids samvete slog honom sedan han hade räknat folket. Och han sa till Herren, jag har syndat svårt och så vidare inom det vad jag har gjort. Han förstod plötsligt att anledningen till att räkna folket var, vadå? För att kunna skryta hur många vi är och hur bra det går för oss. Ibland förstår jag inte hur vissa människor idag skickar ut sina nyhetsbrev utan att samvetet slår dem någon gång. Jag menar, vem av oss, om vi har någorlunda levande samvete, vem av oss inte vet när vi skryter? Jag kan berätta ena efter det andra händelse. Jag minns en gång en god vän till mig. Vi bodde nere i Skåne och vi pratade. Och så sa han till mig, ja men du är ofta i Finland. Och så säger jag, men till Finland kan jag åka när jag vill. Och den sekunden när jag uttalade de orden så märkte jag, det enda anledningen varför jag sa det, det var att jag tyckte att jag kan skryta med det. Och på en gång så kände jag bara, men vad är det du håller på med? Då sa jag till honom, förlåt mig du bror. Och vi är vänner, vi är goda vänner. Jag tror inte att han missuppfattat mig. Eller att han tänkte, åh vad han skryter. Men jag visste att jag skröt. Så jag bara sa till honom, du vet vad? Jag ber om förlåtelse. Jag sa det här bara för att jag ville skryta. Och David uppenbarligen ville skryta. Ville räkna hur mycket de är och säga, nu har vi vuxit det här året och vi har och vi. Och då slår samvetet honom och han är inte okänslig för samvetet. Okej, om vi vänder tillbaka nu till det här med vår broder Paulus och hans fullkomligt rena samvete alla dagar till den dagen där. Låt oss titta hur han egentligen tänker när han säger det. I första Korintierbrevet 4 och 4 ser han, eller 4 och 3 och 4. Han säger så här: mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Okej, det här låter precis som vi sa i början. Om man vill ha rent samvete för människor så säger man, men jag struntar i vad folk säger. Jag bryr mig inte om. Jag gör precis som jag vill och goodbye. Men det är inte det han säger. Han säger något vidare här. Lyssna på vad han säger. Han säger, mig gör ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Jaha, men det är ännu värre. Paulus, du har verkligen ramlat nu in i diket. Men lyssna vad han säger. Visserligen har jag inget på mitt samvete. Och nu kommer de här orden. Men det betyder inte att jag är frikänd. Amen, snälla. Någon ska man krångla till det så nu. Så kan man inte gå med gott samvete. Även om man är inte medveten om någonting. Inget, jag har inget på mitt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd. Men Paulus, kära någon, du förslavar dig själv. Okej, ska man nu, ja, om någon frågar, har du något på ditt samvete? Nej, jag har inte det. Men varför är du så ledsen? Men vad vet jag? Jag kanske har gjort ändå något som inte är bra. Gud kanske dömer mig ändå. Det är inte det han pratar om. Då lever man i helvetet. Då kan man aldrig ens glädjas. Därför att då, vem av oss är då fri att överhuvudtaget glädjas i med ett gott samvete? Och då säger han så här: det är Herren som dömer mig. Och jag vågar säga faktiskt att det här kan betyda två saker. Jag tror inte att Paulus säger, även att mitt samvete är rent och jag inte något som mitt samvete dömer mig för, men jag är inte frikänd, Herren dömer mig till att jag är skyldig. Jag tror inte det är det som han talar om. Paulus talar egentligen om följande. Han säger så här: människors dom är aldrig perfekt och exakt. Människan har inte insikt i en annan människans hjärta så pass fullkomlig så att en människa kan döma exakt en dom som är rätt. Och Paulus säger, jag är också en människa. Inte ens jag kan bedöma mig själv på rätt sätt. Och det är därför, även att mitt samvete är rent och jag har inte något på mitt samvete, säger Paulus, så är jag inte frikänd för det. Och det är det här, vänner, som jag tror är hemligheten. Så istället för att sträva efter att hitta sin frid i sitt samvete genom att själv analysera sig och bedöma sig själv, så säger han, även om jag inte har något på mitt samvete, jag är inte frikänd, men det som är bättre är att Herren dömer mig. Och då kan Paulus faktiskt vara fri. Han talar inte om att Herren dömer mig till skyldighet, att jag är skyldig, utan han bara överlåter domen åt Herren. Därför att han har inte tillräckligt med insikt in i sitt hjärta. Vem känner sitt eget hjärta, säger Bibeln. Vem gör det? Och det här tror jag är otroligt viktiga aspekter. Så säger han vidare: fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han kommer att, lyssna nu, han ska lysa upp det som mörkret döljer. Och lyssna nu, och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Så vi kommer till just till det här. Avsikter som vi har i våra hjärtan. Vem av oss vet vilka avsikter vi har i våra hjärtan? Jag känner inte mitt hjärta. Jag vet bara att jag förbluffas över skräp som finns i mitt hjärta när jag är tillräckligt bra utmanad av omständighet och vräker ur mig saker som jag bara tänker, oj, finns detta i mig? Okej. Och jag tänker bara, tänk vilken befriande attityd det här är. Att inte ta domen i sina egna händer. Jag tänker bara till exempel, jag går just nu igenom en sån där ganska mysig situation. Där en person först uppmuntrade mig väldigt mycket. Skrev ett brev och jag skrev inte brev tillbaka på 5-6 dagar. Och så fick jag en I stort sett utskällning, trots att det var ingen utskällning, men jag känner att det är något. Jaha, varför är du så tyst nu? Du har inte svarat, nu har jag svarat och nu är det tyst fortfarande. Och ni anar inte hur många tankar kokar i mig. Och jag liksom bara känner hur det dyker upp tankarna i mitt hjärta. Ja, men skriv till den personen bara. Men egentligen var du var inte rädd att du gjorde något fel. Och därför hon skrev, ja, om jag har gjort något fel mot dig så förlåt mig. Men egentligen tänker jag, nej, men det är inte det. Därför att om jag skrev tillbaka att hon har inte gjort något fel, då är allt ordnat. Men det är inte allt ordnat. Och då började det koka i ens hjärta. Ja, men det är därför egentligen. För att du hade krav på mig, du hade förväntningar på mig. Och jag bara känner hur jag skulle vilja liksom bara skjuta tillbaka några fina, kärleksfulla förklaringar på vad som egentligen händer här. Och då tänker jag på det här ordet som säger, döm inte i förväg. Vad vet jag vad som har hänt med henne? Vad vet jag vad som har hänt dessa 2, 3 dagar, 4 dagar nu? Förstå mig. Och det här är... Det här tror jag, det är så starkt av Paulus att skriva så här. Mitt samvete är rent, jag har ingenting just nu på samvete som dömer mig. Men det betyder inte att jag är frikänd. Utan det är Herren som dömer mig. Och då kommer vi vidare och går till det här enda som jag förstår. Enda lösningen för att vandra med rent samvete i livet. Det enda lösningen. Det är att gå till Hebreerbrevet faktiskt, till de här fantastiska orden som beskriver en aspekt av Jesu överprästerliga tjänst som han gör för oss inför Fadern hela tiden. Vänner, vi sjunger Gud är helig. Vi vet allihop att ingen människa kan stå inför Gud och överleva. Det är omöjligt. Förstår ni vilken roll Jesus har? Det står skrivet någonstans, om det inte är Hebreerbrevet, att han ber dag och natt för oss. Jag minns det där som jag nämnde för någon tid sedan när förra året vi hade ett par vänner. De höll på att skiljas, så jag blev så trött på den där mannen. I äktenskapet så jag satt på förmiddag hemma och bad, och så sa jag bara högt, jag orkar inte be för honom mer. Orkar inte mer. Denna tjurskalliga typen. Och den sekunden när jag sa jag orkar inte be för honom mer, så ser jag en liten film gå framför mina ögon. Jag ser Jesus gå till, jag såg bara en mental bild, förstå mig, en film. Jag såg Jesus gå till Fadern. Och han närmar sig tronen. Och när han kom nära tronen så hör jag Fadern säga, sonen, kommer du förstå en skull? Han sa, ja, det är förstå en skull. Inte första gången idag. 100:e gång kanske. Förstår ni mig? Hans tjänst är... Han fullbordade något som tillfredsställer den helige, levande Guden. Som även nu, ursäkta mitt uttryck, även om jag kom ut ur skiten just nu. Och det hänger fortfarande på mig. Bara trons blick till honom och suck, lämna mig inte, har gjort mig redan fri. Annars vet jag inte hur man ska leva. Vem ska våga gå ut och säga det är underbar Gud om jag lever under fördömelse hela mitt liv? Det är fiendens taktik. Lyssna nu på Hebreerbrevet 9. Eller om jag läser först Hebreerbrevet 13. Var är Paul i frimodighet? Varifrån kommer det? 13:18. Han säger be för oss. Och så säger han, vi vet att vi har ett gott samvete. Jag menar, jag skulle säga till denna Paul som jag var med honom. Hör du broder, nu får du faktiskt sluta och skryta här. Du och ditt goda samvete. Finns det ingenting som du har gjort fel? Nej, det är inte det jag ser, säger Paulus. Jag ser inte att jag inte gjort något fel. Jag ser bara att mitt samvete är rent. Men hur kan du ha rent samvete när du har gjort det och det och det? Ja, men jag ska visa hur jag kan ha det, säger han. Okej, okay. Så han säger så här. Be för oss, vi vet att vi har ett gott samvete. Och då fortsätter han att beskriva lite mer den här attityden och säger, och vill på allt sätt handla riktigt och rätt. Han vill handla riktigt och rätt. Det är själva längtan i Pauli hjärta att handla riktigt och rätt som ger honom frimodighet att ta emot förlåtelse även när han gör fel. Och anse då i nästa stund redan, mitt samvete är rent. Får jag fråga bara, är det här inte bättre teologi än att gå i 4 veckor och bita ihop tänder och säga, nu ska jag inte svära på 4 veckor och sen blir mitt samvete rent. Vad är det för något då? Och sen går jag till fadern och är duktig. Farsan i himmelen, nu har jag inte svurit på 4 veckor, nu måste du väl... godkännandets stämpel på pannan. Pang! Ja, men du har svurit i ditt hjärta mer än en gång. Och söker man efter rent samvete och gott samvete genom sin egen prestation, då är det ute med en. Då är det ute med en. Och förstår ni varför fienden är så mån att trassla in oss dit? Därför att det finns inget som jag vet. Det finns nästan inget som täpper kristnas mun på att frimodigt vittna om Jesus och Gud som dåligt samvete. Det är fiendens taktik. Och det är därför de här verserna i Hebreerbrevet 9 är så otroligt, otroligt viktiga. Det står skrivet så här. 9 och 14 först. Det står skrivet så här. 9:13 och 14. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stänk på de orena, helgar till yttre renhet när de offrade djur och grejer, och det helgade till det yttre, men det behövde hela tiden offras. Och vad är det egentligen som Gamla testamentet gjorde genom offersystemet? Det som offersystemet i Gamla testamentet egentligen gjorde, det påminna människor om deras otillräcklighet och dåliga samvete varenda gång. Varenda gång. Det är därför Hebreerbrevet säger, men nu har vi en präst som har offrat sig en gång för alltid. Inga offer behövs mer. Jag ska bara innan jag läser här skjuta in också. Jag var ganska ny kristen då. Och jag gjorde en grej, för jag vet inte vilken gång i mitt liv. Och i och med att jag var mycket pingskretsar på den tiden. Och ni vet, ärlighet mättes väldigt mycket med tårar i vissa kretsar. Gråter du riktigt när du ångrar, då är det riktigt. Jag försökte liksom krysta fram den andliga gråten över min synd. Och jag försökte. Och så hör jag en liten röst som säger, vad håller du på med? Res dig upp och gå vidare. Ska titta där på dina spyor där. Och liksom förstå mig, vänner. Jag menar, jag ber till Gud att öppna mina ögon att se storheten i vår överste prästens tjänst och fullbordade gärning. Därför att det ändå, då säger Paulus så vidare. Om dessa offer på den tiden renade lite tid i yttre renhet, hur mycket mer ska du inte Kristi blod, lyssna nu, inte rena vår yttre någonting, inte något religiöst beteende, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Låt mig få säga ärligt och uppriktigt, jag har inga problem med det här. Jag börjar förstå det här. Det är bara, första delen börjar jag förstå väldigt bra. Andra delen ber jag om mera tro för. I det här versen. Vad är det som Kristi blod renar oss ifrån? Från döda gärningar. Bara för er som inte har varit här när jag började hela den här serien. Vet ni vad döda gärningar är? En död gärning är allt som jag försöker göra utöver förtröstan på Jesu fullkomliga offer. Allt som jag försöker göra i min tanke bara för att göra mig bättre i Guds ögon, det döda gärningen. Varenda gång i min ärligaste intention, när jag kommer till Gud och försöker istället för att i tro säga Jesus min frälsare, min präst, jag har ingenting annat att lita på, inget annat att ta mig till än till dig. Du har dött på korset för det som jag gjorde igår, du har dött på korset för det som jag gjorde idag, du har dött på korset för det som jag kommer att göra imorgon. Jag tror på dig och inget annat renar mig än det. Varje tanke som går ifrån den linjen, skäl ifrån hans offret, förminskar han offret, hans offret, och snärjar in mig i döda gärningar. Och håller mitt samvete hela tiden, vadå? Dåligt. Och hindrar mig att vara den frimodige vittne för honom. Och då ser författaren, han säger, men renad i Jesu blod renar mitt samvete från alla dessa gärningar. Och i kapitel 10 och vers 22 så står det skrivet så här, att låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast, och så vidare. Vänta, nej, 22. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Ett hjärta som är renat från ont samvete. Jag vet att alla, eller allihopa, eller jag är den första, jag vet inte om ni sitter med de tankar, som på en gång kan tänka så här. Ja men grabben, det där är bäddat för missbruk av Guds nåd. Okej. Får jag fråga, är någon här som aldrig känt att du missbrukar Guds nåd? Det vill säga att du gör något för mycket åt fel håll och du tänker, nu missbrukar jag Guds nåd. Självklart att det är så att vi tänker. Om någonting belastar mitt samvete, det är just den aspekten av mitt liv. Och ska jag då försöka annullera det där, hela kvittot? Eller som någon sa, att det är bättre, han sa fantastiskt i en parafras, han som var här, vad heter han från Sydafrika, François som var här för många år sedan. Han sa, försoningen jämförde han med det här, han sa, det är roligare att få kvittot än att få faktura. Och det är precis det handlar om. När jag kommer till Gud ger han inte mig faktura, där ska du betala minsann för. Han ger mig kvittot. Allt är betalt på korset. Är bra jämförelse, eller hur? Okej, och nu går jag till de här sista texten jag tänker läsa i första Johannesbrevet. Det här är också en sån text som man vrider, vänder på, trasslas in och allt möjligt. I första Johannesbrevet kapitel 3, 18 till och med 21. Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser, utan i handling och i sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta vad det än anklagar oss för. Okej, vi övertygar vårt hjärta som anklagar oss. Okej, så visst anklagar våra hjärtan oss då, eller hur? Jag frågade i början och det var ganska många händer uppe. Att man känner sig lite anklagad för någonting. Då säger han så här. Vad det anklagar för oss, eller oss för? Att Gud, vi kan övertyga vårt hjärta som anklagar oss. Vad ska vi övertyga vårt hjärta om? Att gå i fight med anklagelser och försöka bli starkare om en anklagelse? Nej, då förlorar vi. Vi då får övertyga vårt hjärta att Gud är större än vårt hjärta. Och vet allt. Det är i den här kontexten som Paulus säger. Jag bryr mig inte om någon dömer mig. Jag dömer inte ens mig själv. Som betyder inte att jag är frikänd. Men det är Gud som dömer mig. Och han säger så här. Jag kan känna mig både med fritt eller rent samvete och fördömt. båda är ganska relativa. Nu ser inte jag, förstår mig rätt nu. Jag ser inte att allt vad mitt samvete talar till mig är relativt och inte värt att stanna och tänka på. Jag bara ser att vår bedömning av vårt samvetets tillstånd kan aldrig vara akkurat som normen skulle säga, eller exakt, utan att Guds ande visar mig vad det egentligen handlar om. Jag menar, kan fråga bara, hur många av oss har inte upplevt att vi har, kanske, om jag frågar nu ganska drastiskt här, hur många av oss som är här ikväll har upplevt kamp med sin samvete kring någonting under kanske flera år, och så kom någon en dag och förklarade för dig angående den saken och du blev bara fri så här. Kära någon, jag minns jag drog från min egen uppfostran massa saker som låg här på nacken under hela mitt liv, och jag trodde att allt detta var synd, och det var fruktansvärt synd. Och sen plötsligt så såg jag, eller någon kom och sa till mig, berätta eller visade på något i Bibeln, och så tänkte jag, men hur kunde jag gå i flera år förslavad med ett ok som var inget annat än produkt av en felaktig information? Och det här då som Paulus säger, var inte så snabb att döma. Det är verkligen någonting som vi behöver ta till oss. Både att inte döma mig själv för snabbt, och ännu viktigare att inte döma andra. Jag vet inte varför folk gör vad de gör. Okej, okay. Så han säger då, låt Guds ord, Guds ande, Guds fullbordade verk övertyga vårt hjärta som försöker anklaga oss om att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och hur ska hjärtat inte anklaga mig? Ja, men det är precis det jag kämpar med. Hjärtat anklagar mig. Jo, men den kommer att anklaga mig hela livet så länge jag håller ögonen på mig, min prestation. Och så vidare och så vidare. Jag måste vandra i tro. Och för mig börjar de här orden betyda oerhört mycket. Min rättfärdige ska leva av tro. Och jag börjar, förstår ni mig, efter 40 år börjar jag se vad det är att vandra i tro är. Lite grann, åtminstone när det gäller det här aspekten. När informationen och mina känslor kommer till mig, när mitt hjärta anklagar mig, jag måste i tro gå till korset. Jag måste gå till min överste präst och säga till honom, jag håller på att gå under av anklagelserna. Du är min överste präst. Du har sagt att du har gjort mig ren och fri. Och då kommer den där lilla, ni vet, och säger, men det här är 373 gången. Vad ska jag göra? Jag har val. Ena är att säga, okej, efter 373 gånger, det går inte mer. Sitter ner, ömkar själv och försöker då i 4-5 veckor göra något. Eller slippa göra det vad jag gör. Och då tror jag att de 4 veckor av abstinerande liv ifrån saken gör mig mer helig. Och så kommer jag till Gud och säger, men nu 3 veckor. Säger Gud, du kan fasta i 3 miljoner år ifrån den saken. Den kommer aldrig att göra det än. Men tro på vad min son har gjort, det räddar dig sannoliken. Kära Gud. Hjälper det här något? Gillar när en har varit övertygad, det hjälper andra var lite si och så, men det... Nej, men vänner, det är skämt att säga, det här är otroligt viktigt. För mig är det otroligt viktigt, och jag tror att vi allihopa behöver Vi behöver det. Om jag ska nämna bara en sak till. Det var också på församlingsläger för några år sedan. Det var en fantastisk fredagkväll, jag kommer aldrig glömma. Det var underbar lovsång och vi skulle ha nattvard. Och jag stod lite bakom där i det där kyrkan och så. Så upplevde bara att Herren sa så här: säg till mitt folk att en av de högsta lovprisningsformer, en av de högsta och bästa sätten som mitt folk kan prisa mig på, det är att ta emot min förlåtelse. Och jag tänkte, vänta Gud. Vänta Gud. För då? Är det inte då när lovsången brakar loss? Och då såg jag, varje gång jag tar emot förlåtelse, jag ärar korset och honom som dog på korset. Jag ser ännu inte det här klart. Jag bara ser en glimt av det. Men förstå mig. Han dog för att världen ska bli fri. Frikänd. Vad finns som ger Jesus mera glädje än när någon ser: jag tar emot din förlåtelse. Och då är det självklart att Paulus säger, det betyder inte att vi ska synda så mycket mer så att vi kan be om förlåtelse ännu mer för att prisa honom ännu mer. Men sanningen är det att om en mans fel störtade världen i hopplöshet, Adams fel, då måste Jesu försoning ha lite mer kraft. Hans blod renar våra samvete från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden. Får jag säga bara då frimodigt: sluta och ha dåligt samvete. Men inte genom din egen kraft att övertyga dig att det är ingen fara. Nej, genom tro på Jesu försoningsverk. Ingen annan väg finns. Fader, jag vill tacka dig för ditt ord och för din ande. Och Herre, far, jag ber att du ska smörja mina ögon att se, Herre. Jag känner mig så där halvblind när det gäller vissa saker. Och hjälp mig att se, Herre. Och hjälp mig att genom, Herre, att ge en svar till ditt fullbordade verk, till din förlåtelse, till din nåd och till din kärlek. Att i detta och genom detta bli motiverad till att liksom ge tillbaka till dig mer av mig själv. Och inte genom att jag skärper mig och liksom försöker göra något i min egen kraft. Herre, hjälp oss. Jag ber för människor som sitter här ikväll och kanske kämpar fruktansvärt mycket just med den aspekten i sitt liv. Herre, jag ber i Jesu underbara namn att du bara visar nu denna stund på kraften i korsets försoningsverk, så att vi kan gå härifrån fria från dåligt samvete för att kunna tjäna dig. I Jesu namn, Fader, i Jesu namn. Amen.